Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hej och välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Idag, Lydia, så har vi ett superintressant och mycket informatigt avsnitt.
Mm. Det är ju ett område där man som man inte möter varje dag.
Nej.
Kan man säga som kvinna.
Nej, det gör man inte. Och oftast kanske bara ett par gånger i livet. Ja. Lydia, vad ska vi prata om?
Vi ska prata om när man har plussat på stickan.
Plusset på stickan, du är gravid, vad händer då?
Ja.
Vad ska man tänka på?
Exakt, och hur känns det?
Och hur känns det? Och vi har en fantastisk, underbar gäst här idag, så vi börjar med att presentera henne. Hon heter Karin Norrbrink, välkommen! Mm.
Tack så mycket!
Välkommen Karin. Karin är barnmorska med många års erfarenhet. Hur länge har du varit barnmorska?
Jag har varit barnmorska lite drygt 10 år.
10 år.
Och jobbat med jättemycket olika saker. Mm. Kanske det mesta inom barnmorskeri, om man vill säga. Förlossning, BB, förlossningsmottagning, öppenvård, alltså på barnmorskemottagning. Där man möter gravida och preventivmedelsrådgivning, amning. Ja, det enda jag inte gjort är väl abort och ungdomsmottagning, men...
Ja, du är jättebred i din erfarenhet. Så roligt att få ha dig här. Och du har jobbat på lite olika arbetsplatser, men nu är ju du anställd som chefsbarnmorska på vårat nystartade vårdbolag SDCare.
Mm.
Ja. Vilken lycka för oss.
Ja, vi är så glada. Vad kommer du kunna hjälpa kvinnor med där?
Där kommer vi kunna ta digitala vårdbesök och vi kommer kunna svara på frågor som gäller olika typer av blödningsrubbningar, preventivmedelsrådgivning, men allting som man kan göra digitalt inom gynekologi. Men min uppgift kommer ju vara framförallt barnmorsketjänster. Och där tror jag att vi kan göra jättemycket inom efter man har fått barn och amning. Och när man inte vet vad man ska vända sig så kan man vända sig till SDCare.
Mm, ja, det kommer bli så fantastiskt och när vi släpper den appen.
Ja, vi ska berätta mer om SDCare vid ett senare tillfälle. Men nu ska vi prata om jag har plussat.
Ja, nu kör vi.
Yes!
Att säga att jag har plussat och så står man där och vad gör man då?
Till att börja med så skulle jag ändå vilja säga att det är så olika hur det här beskedet tas emot beroende på vad man är i livet. Att det kanske, när man pratar om det här på det här sättet så förväntar man sig att woohoo, det är så kul att jag planerat det här länge, men så är det absolut inte för många.
Nej, det är ju också kanske ofrivilligt ibland.
Ibland är det ofrivilligt, ibland är det oplanerat, ibland är det oönskat, ibland är det oplanerat men välkommet. Ja. Ibland, alltså det finns ju kombinationen av alla och det kan ju också vara planerat. Men ändå så hamnar man i de här konflikterande känslorna och inte riktigt vet hur man ska... Man kanske trodde att man skulle reagera på ett sätt och sen när verkligheten dyker upp så känner man inte så. Mm.
Vilken är den vanligaste situationen du har mött?
Eller det vanligaste är, det lika mycket är väl ändå att man hade tänkt så här, händer det så händer det. Och det är välkommet. Det är väl det vanligaste. Men det är heller inte ovanligt att man har tänkt, händer det så händer det, och man kanske har försökt ett tag och sen när man får det så... inser man att, oj, vad innebär det här och hur ska jag känna och sådär. Och det är därför vi börjar med det, för det är så himla viktigt att man får känna att alla de känslorna får plats på samma gång. Ja. Det är liksom okej att känna både och.
Ja. Och att det kanske inte behöver betyda att man inte vill ha barnet, om man inte känner instant lycka, utan att man kan känna olika saker och det kommer ändå bli jättebra.
Liksom. Nej, men precis. Och det gäller ju liksom även senare när man under graviditeten också. Att det måste få vara okej och vi måste få... För ibland när jag träffar patienter liksom vid en inskrivning och det här inte riktigt är bekvämt att prata om, så jag vill verkligen ha det sagt att oavsett vad man känner vid det här positiva graviditetsbeskedet, så kontakta en barnmorskemottagning är liksom det första man ska göra.
Mm. Och gör man det direkt eller efter någon
vecka?
Det gör
man direkt när man har fått ett positivt graviditetsbesked. Många väntar och tänker att ja, men det här är så tidigt. Det spelar ingen roll. Men så fort man har ett positivt graviditetsbesked så ringer man till den barnmorskemottagning man väljer att gå på. Oftast så tar man väl den som man bor nära eller som ligger nära arbetsplatsen. Eller, ja, beroende
hur
på.
Vet man? Man googlar eller?
Man googlar. Man kan titta på 1177.
Just det.
Där kan man skriva in. Jag tror att man skriver på postnummer eller liknande. Men man får ju välja region när man kommer in där och sen listas alla.
Jag har ingen aning om vart ligger en barnmorskemottagning någonstans i närheten av mig. Och det är för att man har aldrig haft med dem att göra innan det här oftast.
Alltså de ligger ofta i anslutning till vårdcentraler. Mm. Men sen så finns det många privata alternativ i storstäderna och sådär. Och man kanske har gått någonstans och fått preventivmedel. Ofta är det samma mottagning när man kan gå under graviditeten och så. Men det brukar vara lätt att googla. Och det finns ju också det här vården.se där man kan skriva in bedömningar och sina erfarenheter och recensioner. Mm. Så där kan man använda. Jag tror att det vanligaste är att man pratar med alltså familj eller vänner.
Mm.
Vad gick du? Var du nöjd? Ja. Och sådär. Så det är väl det första. Och med det sagt, man kan alltid byta. Det är superlätt att byta barnmorskemottagning. Det ska man inte heller vara rädd för.
För du får en barnmorska och sen är du med den barnmorskan.
Ja,
genom hela
precis.
Din
och då ringer man när man fått det här positiva graviditetsbeskedet. Och då brukar det vara så att hon eller han, eller barnmorskan, bokar in dig på det som kallas för inskrivningsbesök. Någon gång mellan graviditetsvecka 7 och 10. Mm. Det ser lite olika ut på olika mottagningar man har för rutiner. Men det första besöket brukar vara ett individuellt besök som är ganska långt, ungefär en timme. Vissa har i grupp, har inskrivningssamtal i grupp där man får liksom information om kost, alkohol och motion och psykisk hälsa och sådär tillsammans med andra. Men liksom det vanligaste är att man träffar sin barnmorska. Och så vid det besöket så gör man en plan för de besöken som ska komma sen. För det skiljer sig lite beroende på vad man har med sig. Men sen är det inte helt ovanligt att man kissar på en sticka och blir väldigt osäker på vilken vecka man är i. Då använder vi någonting som heter nägelsregel, eller hur Helena?
Absolut. Ja. Karin blir tvungen att berätta för mig innan vad det var för regel. Jag som inte har jobbat...
Nägels?
Ja. Jag som inte har varit barnmorska i öppenvården. Hade ingen aning.
Nej, det är ett sätt att räkna ut beräknat förlossningsdatum. Och det baseras på senaste mens. Och sen så finns det liksom en struktur för det. Det är senaste mens plus 7 dagar minus 3 månader plus. Ja, men hit och dit.
Är det liksom. Sant?
Ja.
Okay.
Det är inte så att jag sitter och räknar den varje gång jag får ett datum.
Finns det en formel eller?
Ja, det gör det också. Men vi har en sån här graviditetssnurra som man kanske har sett. Som är
den känner jag dock till.
Ja.
Men vad är en graviditetssnurra?
Det är en papperssnurra där man liksom ställer in
Man snurrar på den.
Så ser man sticka.
Se vart den hamnar. Det kommer i november.
Alltså, den är ju väldigt old fashion, men den funkar ju hur bra som
förlåt, helst. Karin, berätta.
Nej, men det är den man litar på mest. Och det vet du också. Det använder man ju flera gånger under graviditeten. Men man ställer in den på ett visst sätt vid det datumet där kvinnan uppger att hon haft sin senaste menstruations första dag. Och sen kommer man kunna se på den här snurran. Längst ut på den så är det liksom kalendermånader och datum. Och sen så är den snurra ovanpå snurran som är kvinnans datum. Och då kommer man se.
Okay, vi får lägga ut en bild på det, tror
jag. Det kan vi göra. Mm. Ja, jag har några stycken hemma.
Mm. Bra.
Och så får man ett beräknat datum från den. Liksom. Och det är en ganska grov uppskattning, för det är en uträkning som baseras på att alla har en menstruationscykel på 28 dagar. Och det vet vi ju för det här laget att det inte riktigt stämmer.
Just det.
Men det brukar räcka med en sån typ av uppskattning till en början. Så att man vet ungefär vilken vecka man är i. Sen får man ju ett mer liksom, definitivt beräknat förlossningsdatum under graviditeten. Oftast vid rutinultraljudet i vecka någon gång mellan 18 och 20 brukar man göra det. Men sen tänker jag att om man inte haft någon menstruation då? Och ringer till mig, då bokar jag in på tid.
Men hur kan man inte haft det? För att om du ska bli gravid så har du väl din menscykel?
Ja, en ägglossning måste man ha haft. Men en blödning behöver man ju inte ha haft.
Du kanske blir gravid på den ägglossningen.
Direkt.
Men det blir ju faktiskt gravida på första ägglossningen efter en tidigare graviditet. Och man tänker så här, jag är fortfarande safe. Man ammar och så får man en ägglossning och så blir man gravid.
Ja, jag fattar.
Det är ett helt eget avsnitt. Laktationsamenorré, eller hur?
Ja.
Så kan det vara. Man kan ha ammat, eller man kanske har en väldigt oregelbunden cykel. Eller man kanske inte minns när man hade.
Nej.
Jag tror att många av mina patienter som säger att de inte vet, de vill gärna ha ett tidigt ultraljud. Att det är det man gör.
För då får man ett tidigt ultraljud för att ta reda på hur stor bebisen är.
För att datera graviditeten.
Eller? Stor. Man ser väl inte hur stor den är, men vad är det man ser då? Man
ser hur långt gången graviditeten är, men man ser ju också om det är en eller två bebisar.
Precis.
Och man faktiskt ser ett litet hjärta som
pickar.
Man ser ett litet hjärta som pickar och lite så. Så att det är ju klart att det är ju lite spännande att se.
Ja, mm. och det finns ju andra anledningar till att man skulle behöva göra tidigt ultraljud. Förutom att datera om man haft det tidigare. Utomkvedshavandeskap eller liknande. Men i alla fall, när man blir på stickan så bokar man tid på sin barnmorskemottagning. Och innan dess så finns det lite bra förberedelser som jag tycker att vi ska prata om. Som man kan göra.
Ja.
Och då är det ju först och främst, och det kommer barnmorskan säga innan du ens har bokat tid, att äter du folsyra? Ja, hoppningsvis. Om man har planerat sin graviditet så gör man det. Och det
här pratade vi om kostavsnittet med Rebecka, att man ska göra det.
Alltså planerar man graviditet, då tycker vi att man ska börja äta 400 mikrogram folsyra per dag. Men så fort man
tablettform,
börjar,
eller hur?
Ja, i tablettform. Mm. Så fort man börjar försöka eller tänka på det. För det är någonting som vi vet är gynnsamt för graviditet och foster.
Och sen ska man äta det under tiden man är gravid också, eller?
Gärna fram till i alla fall 12 fulla graviditetsveckor. Det är då vi vet att den här risken för ryggmärgsbråck, liksom att då har det haft sin effekt. Sen för vissa kvinnor så kan det vara bra att äta folsyra ändå, därför att det hjälper till med blodbildning och så vidare. Så att det är liksom inte skadligt efter. Mm. Men den primära orsaken till varför man rekommenderar att äta folsyra, den liksom försvinner efter 12 graviditetsveckor.
Och det är för att förebygga att man ska få ryggmärgsbråck.
Barnet, precis.
Ja, att barnet ska få ryggmärgsbråck. Så det, och det är, också det som är anledningen till att man liksom, det är bra om man har börjat äta innan man blir gravid, för att det anläggs väldigt tidigt i graviditeten.
Mm. Precis. Men som vi pratade i början, så alla graviditeter är ju inte planerade.
Nej, precis.
Och har man inte planerat en graviditet så är det inte så att det är för sent, utan börja äta folsyra så fort du får reda på att du är gravid, om du inte gör det innan.
Och det finns receptfritt på apotek, eller?
Ja, det brukar ingå i de här multigravid eller... Ja. Ja, så det ska man börja med, och sen så kommer barnmorskan be dig att fylla i en så kallad hälsodeklaration. Och den är ganska standardiserad, så den får man själv. Men det man ska liksom ha förberett sig till det här besöket, tycker jag, det är ju att tagit reda på lite vad man har för inställning till fosterdiagnostik. Vill vi göra kubben? Vill vi göra nipten? Vad erbjuds i min region? Vad kommer vi få att få för svar? Liksom, vad finns det för något som man kan göra? Och vad ska vi göra av det svaret vi kommer att få? Det kommer vi prata om mera, och det finns jättemycket bra information på 1177 om de olika metoderna. Men vi kan snabbt bara säga att det som kallas KUB, det är ett ultraljud som man kombinerar med blodprov för mamman, där man tittar på olika hormoner från placent eller från moderkakan, och som är graviditetshormoner. Och sen så får kvinnan svara på lite frågor i samband med ultraljudsundersökningen. Och sen lägger man samman de här tre ultraljudsbilden, svaren på blodproven, svaren på livsstilsrelaterade frågor i ett statistikprogram. Och sen så får man en sannolikhetssiffra för tre olika genetiska sjukdomar.
Och det är kromosomförändringar,
13, 18 och 21. Mm. Och 21 är väl den som är väldigt ovanlig, men den vanligaste av de tre, och den kallas för Downs syndrom. Och det är väl det som många... Man får alltså inte ett svar på om barnet har det här eller inte, utan man får en sannolikhetssiffra.
Vi ska bara lägga till att vi kommer att podda ett helt poddavsnitt inom ganska kort om fosterdiagnostik, där vi kommer gå igenom allting i detalj. Mm. Så vi tar bara lite översiktligt här nu, så att man vet ungefär vad som erbjuds, men vi behöver inte gå in i detaljer.
Nej, men det tror jag man ska förbereda sig på, är bara att liksom, vill vi ens göra det här? Vill vi göra fosterdiagnostik eller inte?
Mm.
Och sen har det kommit där NIPT.
Har ni några rekommendationer där? Eller är det helt upp till föräldrarna?
Nej, men det har vi ju. Alltså, vissa kvinnor med riskfaktorer, liksom, om man är lite äldre eller om man har haft barn med tidigare kromosomavvikelser, så erbjuds man ju den här typen av diagnostik.
När räknas man som äldre?
35 år när det kommer till diagnostik. Kanske är lite olika, men om man är över 35 år i Stockholmsregionen i alla fall, ska jag säga, det ser lite olika ut.
Men jag tycker det är så bra att du säger det, Karin, för att jättemånga, inklusive jag själv när jag fick barn första gången, så går man ju till fosterdiagnostikundersökningarna bara för att bekräfta att allt ser bra ut.
Mm.
Om man har inte tänkt igenom vad man ska göra med ett resultat som inte är bra.
Nej, men och om det är inställningen, då tänker jag att kan man inte prata med barnmorskan och säga att jag vill göra tidigt ultraljud.
Mm.
Jag kanske inte vill ha just svaren på de här frågorna, eller jag skulle bara, och det tror jag man går lite mer, nu har inte riktlinjerna ändrats än, men man tittar ju på att göra det här, det vi pratar om, när rulen eller organiserade ultraljudet som man nu gör runt vecka 20 graviditeten, att göra den redan i vecka 12, för man ser väldigt mycket på bebisen redan i vecka 12. Mm. Och är det någonting man inte kan se så skulle man följa upp det senare. Så att är det bara liksom att det här som är väldigt vanlig känsla, att jag vill bara göra ett ultraljud och se att allt ser bra ut. Det går också att göra. Man mm. behöver inte göra liksom fosterdiagnostik för riktade trisomier, alltså kromosomavvikelser. Ah. Så att, ah. Och det är olika för alla. Ta bara en funderare innan och läs på. Och har man inte gjort det alls, så kommer er barnmorska kunna guida er i det här. För mm. jobbar man med mödravård och gravida, då kan man det här. Mm. Då kan man råd till det här. Men vi går väl åt att fler och fler gör den här typen av tidig fosterdiagnostik.
Mm. Mm. Absolut. Det känner man ju också, att det är fler och fler som efterfrågar.
Mm.
Man vill göra.
Mm. Kan vi, så gör vi, tror jag. Mm. Nästan mm. att det är lite.
Jo, så är det.
Men det man också kommer få frågor om, det är ju hur man lever, vad man kost, motion, psykisk hälsa, andra diagnoser, ärftligheter och liksom hälsa i en större perspektiv också. Sen ska alla bli erbjudna ett besök till en doktor. Vissa ska ju gå till en doktor om man äter liksom läkemedel eller har någon sjukdom, om graviditeten liksom skulle eventuellt kunna innebära några komplikationer eller så.
Kommer man till dig då, eller?
Ja, jag har jobbat på barnmorskemottagning som läkare, men det är en del barnmorskemottagningar har ju läkare som bara jobbar hos dem. Annars kan det vara att man är lite, att det är lite olika läkare som kommer in och har liksom ett par dagar i veckan. Det kan vara allmänläkare också, behöver inte vara gynekologer och förlossningsläkare.
Ja, så då får man kanske träffa en doktor eller inte.
Mm.
Sen det som är det nästan direkt, det första frågan efter det är ju så här: jag förstår inte allt det här som gäller vad jag, bakterier och parasiter och kost och alkohol äta. Och vad man får äta och inte.
Ja,
sådär.
Mm.
Och,
för det blir en direkt inverkan på ens dagliga liv.
Ja, mm. och vissa tycker så här, åh, det finns ingenting jag får äta. Och vissa läser på och tycker så här, nej men, kan äta vad som helst. Ja. Det beror ju jättemycket på vad man har för kostvanor sedan innan. Men framför allt, om vi bara, det är svårt att ge liksom, alla kostråd för en graviditet här. Mm. Men vi kan säga att de två bakterier, eller en bakterie och en parasit som vi mest, som det dyker upp mest frågor om, ska jag säga. Det är listeria och toxoplasma.
Känner du igen dem? Ska äta pasteuriserad ost.
Ja, men precis. Mm. Pasteuriserad ost är okej. Att när osten tillverkas så behandlas den och hettas upp till en viss typ av grader, så att det liksom sker en pasteurisering i.
Just det, så att den här bakterien är dör.
Ja, eller inte kan växa till. Men hårdostar generellt kan man säga är okej. De flesta ostar som säljs i matbutiken är gjort på pasteuriserad mjölk. Mm. Så man behöver inte, man kan vara liksom lite, bara kolla en extra gång. Men det är väldigt få ostar som säljs i Sverige som är gjorda på opasteuriserad mjölk. Då ska det vara liksom någon riktigt rinnig kittost i en ostdisk typ.
Mm. Mm.
Men kolla det så att man är på säkra sidan. Men listeria kan också finnas i livsmedel som förpackas i, alltså till exempel smörgås på lägg som ligger i vakuum förpackat och sånt. Okay. Så att där brukar man säga att ingenting som har en hållbarhet på mer än 7 dagar, och äta det så färskt som möjligt liksom, för det kan växa till över tid och det kan även växa till i kylskåp.
Typ ingen kärk då egentligen? Alltså, nej. För den kan ju ligga i kylskåp ett tag.
Ja, men precis. Men då, det är ju från att den är uppskuren som den här bakterien kan börja växa till. Så att om man köper över diskskink, eller vad kallar man en sån, då har ju det liksom oftast legat i sitt eget förpackning. Och sen så kanske man köper några få skivor och äter det ganska, alltså inom de närmsta dygnen så brukar det gå bra.
Vad kan de här bakterierna göra med fostret?
Med fostret? Ja, men det kan leda till ökad, eller till ett missfall, och det kan leda till missbildningar hos fostret. Men det är extremt ovanligt.
Ja.
Och så här, du och jag som är ogravida, inte gravida, vi kan ju också få en listeriainfektion eller en toxoplasmainfektion och bli magsjuka och få feber och få lite diffusa system.
Just det, men det är väldigt sällan man blir det.
Det
är en onödig risk då.
Exakt.
Ja, men man behöver inte få panik då om man nu är gravid och man har käkat chark nyligen eller någon mjukost eller så.
Nej, jag skulle verkligen inte få. Men ta upp det med en barnmorska så att ni kan resonera kring det här, så att du känner dig trygg. Men det jag ska säga om listeria är att den dör vid upphettning. Den dör inte i kylen, men den dör om den hettas upp. Så att om du har till exempel en ost som du är sugen på att äta och så har den legat på en pizza så att osten är så het så att den bubblar.
Ja.
Då kan du vara säker. Okay. Det går bra att äta. Så upphettat ostar går bra.
Mm.
Liksom.
Mm.
Däremot toxoplasma, som är den andra liksom, oros som vi pratar mycket om. Det som finns i en parasit, inte bakterier, som finns i kött. Det är därför man säger att man ska tillaga köttet till en viss temperatur. Och det är lite olika för. Den dör ju inte vid upphettning. Eller den dör i frys. Den kan man, om man köper skärk, som vi pratade om, och saknar det väldigt mycket, då kan man lägga in det i frysen i 3 dygn.
Mm.
Och sen kan man äta det och vara säker på att det är helt ofarligt.
Och vad är det mer då? Jag hörde att man inte får äta sushi.
Sushi får man visst äta.
Okay.
Det går jättebra. För den sushi som säljs i Sverige, den ska vara nytillverkad då. Alltså så att man inte har någon risk för listeria.
Så det är krav från Livsmedelverket då?
Ja, precis. Ja, det är intressant. Om man har varit gravid över tid, alltså med sitt första tredje barn, så kan det faktiskt vara så att man har haft olika kostrekommendationer i olika graviditeter. Bland annat jag. Så det är lite förvirrande, jag förstår det.
Men det är en gammal sanning.
Så att det, sushi går jättebra. Men kost är ett stort ämne. Och det finns en jättebra tjänst på Livsmedelsverkets hemsida. Där man kan skriva in nästan vilket livsmedel som helst. Mm. Så får man svar från, jag tror att hon heter Liv, den här botten.
Mm. Gud vad bra.
Ja, så dit kan man gå. Ja, sen är det en sak som jag skulle vilja ta upp innan vi går in. Eller kanske två saker innan vi går in på frågorna.
Ja.
Och det är det här med cellprov.
Ja.
Om man inte, vi alla liksom, man blir kallad till sitt cellprov var tredje år. Har man gått på de kontrollerna så är det jättebra, men det kan också vara så att man kommer att bli kallad under sin graviditet. Då är det bra att ta sitt cellprov i inskrivningsbesöket, för att om man kommer att behöva ta sitt cellprov under graviditet, då vill vi gärna ha tagit det i tidig graviditet, för det är så svårt och man kan få missvisande svar och det. Ja, man vill veta det tidigt. Så kolla upp innan du går till din barnmorska när du tog ditt senaste cellprov. Och om det var mer än 2,5 år sedan, så be att få ta det vid inskrivningsbesöket.
Och efter vilken vecka tar man det inte sen?
Alltså egentligen så kan man ta ett cellprov hela graviditeten. Men man vill helst att det ska tas innan vecka 15.
Ja, och annars så skjuter man på det till efter graviditeten då?
Ja, beroende på om man har symptom. Alltså om man får lite oklara blödningar under en graviditet eller om det. Man kan ta indicerade cellprov även under graviditet. Men då kommer man komma till en doktor som gör det. Men är det liksom de här vanliga cellproven som ingår i screeningprogrammet, det kan man ta på inskrivningsbesöket med sin barnmorska. Och jättebra att ta det innan vecka 15 om det är så att man behöver det.
Ja. Och du, en annan grej som jag tror att du är din nästa grej. Men det är ju illamående.
Ja!
Som jag vill prata om. Där jag har vänner i min närhet som vissa av dem mår jättebra. Och andra mår illa hela tiden. Det är som att hon är konstant magsjuk. Jag tycker så synd om henne.
Ja, nej, men det är.
Varför är det olika?
Och det vet vi inte riktigt. Alltså vi vet att det här graviditetsillamåendet har någon koppling till HCG. Alltså det här första hormonet som stiger under graviditeten. Och östrogen. Det är de två hormonerna som man har liksom kopplat samman med illamåendet. Men det finns ärftlighet i det. Alltså om ens mamma har haft extremt graviditetsillamående så har du lite högre risk att drabbas. Om du väntar tvillingar, därför att dubbelt hormonpåslag, dubbel risk liksom. Sen så triggas ju illamående i sig av andra faktorer. Alltså om man har sovit dåligt, om man har druckit dåligt, om man är trött, om man är, så kan man må mer illa. Men det här själva.
Den här personen vet jag för sig liksom spy morgon, middagkväll, hon sitter i bilen och kör, måste stanna och spy.
Oj, jag kan hela relatera
tiden. Till
henne, så att säga. Ja.
Och vad kan hon göra då? Det finns ju illamående tabletter.
Ja, alltså det låter ju lite, vi kan prata om det lite senare, men det låter ju nästan som att hon har det som kallas för hyperemesis. Alltså som är extrem form av graviditetsillamående. Men det finns, om vi börjar från början, om man mår lite lätt illa så finns det så här, liksom, lite enklare råd. Som man alltid ska testa först. Och det är att äta täta intervaller. Att inte låta det gå för lång tid. Ha ett mellanmål eller snacks till hands hela tiden. Försöka undvika stekt och stark och liksom lite hårdsmält mat. Utan hålla sig till kokt eller lättsmält mat. Frisk luft. Vila. Provocerande bra hur det fungerar. Man vill bara slippa må illa så att man kan fungera som vanligt. Och så är det enda som funkar för att slippa må illa och vila och ligga still. Och då har man ändå inte uppnått det där. Men vila är jätteviktigt. Men vi vet också att lätt fysisk aktivitet hjälper. Så kombinationen av vila, att liksom ta en 15 minuters promenad och också få frisk luft och sådär. Det är liksom det sista man vill göra när man mår dåligt. Jag vet, men det hjälper liksom. Om man ser till att man dricker under dagen så att man inte blir uttorkad. för då mår man också sämre. Sen finns det receptfria läkemedel på Stafén, alltså åksjuketabletter som man kan testa. Helt säkert att ta under graviditeten.
Jag har hört att omeprazol ska hjälpa.
Ja, men det hjälper ju mot sura uppstötningar.
Ja.
Och vilket i sig kan trigga ett illamående.
Ja, jag tänker det. När man spyr så kan det väl kanske vara att det är en sur uppstötning.
Mm. Och de receptfria läkemedlen går jättebra att ta under graviditet.
De receptfria omeprazol?
Ja, eller de som finns mot sura uppstötningar på apoteket. Ja. Så det kan man alltid prova. Sen har det ju faktiskt kommit något som inte är nytt, men ganska nytt. Men det är det här med B6 och B-vitamin. Att det finns ett preparat. Jag vet inte om det har utgått nu, pyridoxin.
Jag vet inte om det har utgått.
Ja, men jag undrar om de skulle byta preparat. Men det man vill åt är B6 i alla fall. Mm. B-vitaminkomplex. Och som man tar 3 gånger per dag under en period. Och det man har sett med det är att det hjälper mot illamående. Det kommer inte reducera liksom antal kräkningar om man har kommit så pass långt. Men det här konstanta illamåendet som många tycker nästan är det värsta.
Mm.
Det kan det hjälpa emot. Mm. Sen har man även sett att ingefära kan ha ungefär samma typ av effekt. Men ingefära är man ju lite liksom restriktiv med att rekommendera under graviditet. I Sverige håller Livsmedelsverket på nu att se över sina rekommendationer om hur mycket ingefära som är säkert att ta. Men man säger ändå att här, som krydda eller normalt intag, vad det nu är okej. Okay. Jag vet att i Danmark så avråder man helt.
Och varför gör man det?
För att det har en skulle eventuellt kunna öka missfallsrisken.
Mm-hmm.
Och det har man det, då tänker man kanske att nej, men jag tar B6 istället. För jag vet inte. Men man behöver inte vara orolig.
Men om de har samma effekt så kanske ta B6 då?
Ja, men man behöver inte vara orolig om man har druckit en, jag vet inte, en juice med ingefära i en gång.
Nej, okay.
Det är inte så.
Nej.
Det är ingen fara. Liksom.
Ja.
Men om de här kvinnorna har provat allt det här bra och så funkar ingenting, då skulle jag boka upp den patienten till en läkare. För det finns receptbelagda tabletter som man kan få. Av läkare som hjälper också. Ja.
Den vännen som jag har, hon har ju såklart pratat med Helena. Och hon har ju fått de tabletterna. Och de hjälper, men hon spyr fortfarande.
Mm. Och då kan det faktiskt bli aktuellt med inläggning. Att man får ligga på sjukhus och få dropp.
Ja, om det är för mycket, att man inte får behålla saker.
Ja, men då får dropp och näring och... Alltså, jag hade också den här diagnosen när jag väntade barn.
Ja.
3 graviditeter.
Ja.
Och det är, när man får det här droppet och blir uppvätskad efter att ha kräkt så mycket.
Ja.
Det är en helt annan verklighet.
Är det så? Okej, då kanske hon kommer, när hon hör det här så kommer hon bara, det behöver inte jag. Men hon kanske ska göra det då.
Nej, men det är en sån, sen håller inte den effekten för man kräks igen.
Ja,
och så måste man göra om det. Men det är
kanske
så...
Kanske kan jag återhämta det lite.
Ja, det är så himla skönt.
Ja, jag tycker så synd om henne.
Nej, det är fruktansvärt.
Ja.
Jag vet, jag har själv stått på Sankt Eriksplans tunnelbanestation och kräkts i papperskorgar och man känner
så förnedrande också.
Det är verkligen ovärdigt.
Ja.
Ja, men
det går över.
Det vi kan trösta de här kvinnorna med som inte gäller omvänt ska vi komma ihåg.
Ja.
Men om man har mycket kräkningar, mycket illamående, så har man sett att man har lite lägre risk för missfall.
Ja.
Så att det gäller inte omvänt. Att om man inte mår illa så har man högre risk för missfall. Det gäller inte.
Nej.
Men att de här starka graviditetssymptomen minskar risken.
Okej, ja, men då så.
I tidig graviditet kanske det kan vara någonting. Att...
Ja, en tröst.
Ja.
Karin, nu har ju vi fått en massa frågor till vår Instagram, gynpodden. Och jag tänker att vi går igenom dem.
Ja, vad roligt.
Jag sätter igång och bara läser upp dem så får du svara på dem, även om vi kanske redan har pratat om dem. Okej, jag vill höra allt om blödningar / rosa flytningar i tidig graviditet. Hur mycket är normalt och hur ofta och så vidare?
Gud, vilken bra fråga. Och vad bra att vi pratar om det. Därför att jag skulle vilja säga de flesta, men det stämmer nog inte. Men många har en liten blödning i tidig graviditet. Och det kan vara en sån här nidationsblödning som det kallas. Alltså att man får en liten blödning ungefär samtidigt som man skulle haft sin menstruation när ägget fäster. Men det är också så att det första tecknet på graviditet är att vi får en ökad cirkulation i livmodern.
Mm.
Och fler små kärl, alltså det vi kallar för kapillärer. Och de är mer lättblödande. Så att de kan liksom lite brista sig själva, så får man en liten blödning. Man kanske haft sex och då är man lite mer lättblödande. Det finns massa olika. Det behöver inte vara inifrån graviditeten det blöder, utan det kan vara från slemhinnorna.
När borde man bli orolig då?
Jag tänker att ett, är du orolig, ring oavsett.
Mm.
Om du blöder varje dag eller om blödningen tilltar i mängd, om den aldrig avstannar. Alltså, hör av dig till en barnmorska. Alltså är man, vet man om att man är gravid och får blödningar, då tänker jag att det är sammankopplat med en viss oro. Så blöder man, ska man höra av sig till sin barnmorska. Men det är vanligt.
Mm.
Och oftast helt normalt. Det kan också vara en liten blödning från när moderkakan växer till. Om den växer väldigt nära modermunnen så kan blod från den komma ut. Och sen växer den upp i graviditeten senare.
Måste man träna något särskilt slash ta tabletter med fullsyra slash sluta äta viss mat innan? Det här är vi ju tangerat på.
Ja, det har vi ju tangerat. Jag tolkar lite den här frågan som att det är innan man har blivit gravid och man behöver göra några speciella förberedelser.
Ja, det är det.
Och då vill jag säga nej. Förutom att om du planerar graviditet, börja ta fullsyra och se till att du har tagit cellprov.
Bra.
Enough.
Hur gör man? Alltså ringer man till VC och säger att man är gravid?
Och vissa vårdcentraler som VC står för kan ju ha en barnmorskemottagning kopplad till sig, så då går det jättebra. Men mitt råd är, som vi pratade om innan, att man googlar upp en barnmorskemottagning och skriver in sig.
Snälla prata om missfall. Bryt tabun om detta. Ja, det har vi ett helt avsnitt om, så det behöver vi inte prata om här.
Nej, men det vi kan nämna inspelat om missfall är ju att nästan alla känner en oro för det.
Ja.
Och är den oron så att den tar överhand, så prata med din barnmorska på inskrivningen. Så det kan vara till exempel en sån indikation för att få göra ett tidigt ultraljud, bara få bekräftat att allt är bra. Kanske man sover lite bättre om natten eller så.
Ja.
Det är vanligt
med psykologisk effekt av det.
Mm.
Okej, hur ser det ut med rätten till psykologisk hjälp om du är stressad över förlossningen?
Mm. Vilken bra fråga. Vad glad jag blir för det. För att man har i Stockholm i alla fall, och jag vet att i några regioner till, har man satt in ett nytt standardbesök under graviditeten, och det är vecka 16 som bara har, som kallas för psykosociala besök, där man pratar lite om psykisk hälsa och vad man har för strategier och support runt omkring sig och hur man mår i sin vardag, men också om tankar och känslor inför födandet.
Mm.
Man kommer prata om det på inskrivningsbesöket också, men det här är liksom ett dedikerat besök till de här typen av frågorna. Och det finns hjälp att få tidigt i graviditeten. Det är inte så att man måste ha passerat en viss vecka och vara nära förlossningen innan man kan få hjälp, utan det är jättebra att prata om tidigt.
Mm.
Därför att så, då kan den här barnmorskan som du går hos under graviditeten kan hjälpa dig att prata och utbilda och informera, men hon kan också skicka dig miss till det som ofta kallas Aurora-mottagningar, där man får liksom det har ni pratat om tidigare.
Mm, det har vi. Mm. Aurora-mottagningen pratade vi om i avsnittet för förlossningsrädsla och kejsarsnitt.
Precis, men det är just en fråga som jag tycker att många tycker är väldigt skönt att man adresserar tidigt i graviditeten. Ja. Så det är bra. Och det finns hjälp.
Förstår det. Hur ser det ut med förberedelser inför att föda och inför amning? Vad får man för hjälp?
Alltså det åligger alla barnmorskemottagningar som har inskrivna kvinnor under en graviditet att erbjuda föräldrautbildning, vilket är ett väldigt luddigt begrepp.
Mm.
Men i den klassiska föräldrautbildningen så ska det ingå förlossningsförberedande information, alltså om förlossningens faser, om smärtlindring och så vidare, men också om tiden efter. Och det här löser alla mottagningar lite på olika sätt. Vissa har egna kurser och grupper, och vissa hänvisar till sjukhusens eller förlossningsklinikernas utbildningar och sådär. Så att det är den mottagningens ansvar eller i deras uppdrag att se till att de här blivande föräldrarna eller föräldrarna får den utbildningen.
Så finns det något som heter profylaxkurser?
Ja, men profylax är ju en andningsövning, alltså ett sätt att möta smärta och hur man ska andas under förlossningen. Men jag tycker att det är nästan viktigare att lära sig förlossningens faser, vad man kan förvänta sig, vilka typer av smärtlindringar finns och sådär.
Man kan också lyssna på vårt avsnitt om förlossning med Rebecka.
Ja, just det.
Där går vi igenom det i detalj i typ en timme. Det tyckte jag var så bra.
Och sen så har ofta varje mottagning en hemsida eller liknande, men också förlossningsklinikerna, där man beskriver de olika smärtlindringsmetoderna, för- och nackdelar och vad man har. Men jag tycker att frågan är så bra därför att den riktar in sig på amning, och vi vet att man har en större chans till en amning som är tidigare etablerad och med mindre komplikationer om man har förberett sig på amning under graviditeten.
Det är sant. Och vad ska man göra då?
Nej, men gå en amningskurs, läsa på om amning. Du får ett alltså man kan ha ett helt besök på barnmorskemottagningen under graviditeten som är ett amningsförberedande samtal.
Ja.
Liksom, och man får jättemycket hjälp på BB, men det är ju sen. Men det som är intressant på den här studien är att det gäller även partner.
Mm.
Man ser att om man är två i sitt föräldraskap, då ska båda ha utbildat sig inom amning för att det här ska få effekt. Mm. Eller det får ju effekt även, men det, man ska inte glömma bort partnern i, okay, i amningsförberedande.
Mm. Är det i regel svårare att gå ner i vikt om man inte ammar?
Mm, det där är lite svårt att svara på, för jag vill säga ja, men för vissa har det ingen effekt alls. Alltså att amma förbrukar kalorier.
Mm.
Så rent teoretiskt ja, alltså av att amma så liksom, gör av med mer energi. Men när man har tittat på det här så finns det också individuella variationer. Och vi har ju alla träffat en kvinna som säger, jag ammar, men jag går inte ner i vikt. Och vissa som ammar, jag försöker äta, jag tappar så mycket vikt så det blir för mycket.
Det beror på vad man har för ämnesomsättning från början.
Precis, och det kan bli lite nedslående att säga ja eller nej på den frågan. Men amning är energikrävande. Ja. Så det teoretiskt sett,
går åt fler kalorier. Liksom.
Precis.
Mm. Hyperemesis gravidarium existerar. Finns det vård för det här och hur hårt måste man kämpa för den? Vad är det till att börja med?
Hyperemesis gravidarium är den här extrema formen av graviditetsillamående som vi pratade om, som det, din vän har. Så det finns hjälp. Man behöver oftast komma till en doktor eller en läkare på barnmorskemottagningen. Och det finns hjälp, och det är sorgligt att höra att hon säger att det är så att man måste kämpa för det. Jag hoppas att vi kan komma ifrån det. Men, men det finns hjälp om man har rätt till att få hjälp. Och behöver sjukskrivning.
Ja. Tvillinggraviditeter och vaginal tvillingförlossning. Hur går sådana till? Är de samma som om man har ett barn i magen?
Jag tycker att det är nästan ett eget avsnitt.
Det är ett eget avsnitt. Ja. Vi väntar med den. Här kommer också en fråga om eftervård. Och det är också ett eget avsnitt. Mm. Vad gör man om man inte har en aning om hur långt gången man är och man vill göra ultraljudet?
Då tänker vi tidig graviditet, alltså det som vi pratade om tidigare, att man kanske inte riktigt vet när den senaste menstruations första dag var eller liknande. Då kan man få en remiss av sin barnmorska till att göra tidigt dateringsultraljud, som det kallas.
Ja, det var den sista frågan. Resten har vi faktiskt redan besvarat. Så att nu är ju Helena, som man kanske hör i avsnittet, inte kvar riktigt än längre, för att hon mådde inte så bra, så hon var tvungen att avvika. Men Karin,
det
gjorde vi verkligen, och jag tycker det här blev ett jättebra avsnitt. Så informativt, gud vad du kan.
Jag hoppas det, jag kanske kan få komma tillbaka i något annat ämne.
Det får du garanterat göra, och jag är så glad att du jobbar med oss på SD Care och
inte
är vår chefsbarnmorska. Stort tack för idag.
Tack snälla Lydia.
Tack.